En podcast från Aftonbladet.
Kronprinsessan Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation.
Och hör allt om kungaparets guldbröllopsfirande.
Och kungen har gett Silvia en kärleksgåva.
Det här är podden Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring.
Vilka breaking news, Maria, som kom nu?
Ja, det hände väldigt mycket i den kungliga världen. Vi ska säga att vi spelar in det här onsdag 17 juni på förmiddagen. Klockan är strax efter klockan 10. Och alldeles nyss, bara för en liten stund sen, så kom beskedet att kronprinsessan Mette-Marit i Norge har nu genomgått en lungtransplantation.
Ja, och det här fick hela världen veta via ett pressmeddelande ifrån hovet. Och de har också med citat ifrån de här läkarna på Rikshospitalet. Och Are Holm, som är avdelningschef på lungavdelningen, han säger så här i det uttalandet. Vi är mycket glada att allt har gått bra hittills. Och det är ju så att kronprinsessan, det här är en stor operation och kommer vara inlagd på Rikshospitalet i flera veckor framöver. Och det är ju som en standardrutin. Man behöver det för att justera mediciner, hantera eventuella komplikationer som kan uppstå. Men också se till att Mette-Marit då rehabiliteras.
Mm. Och det är nog en ganska omfattande rehabilitering, kan jag tänka mig. Kronprinsessa Mette-Marit, hon sattes ju på listan för lungtransplantation i början av juni till följd då av sin livshotande kroniska lungsjukdom lungfibros. Och lungfibros är en sällsynt kronisk sjukdom som då kännetecknas av ökad bindvävsbildning och ärrvävnad i lungorna.
Det är ju bara 12 dagar sedan som Mette-Marit blev uppsatt på den här listan för lungtransplantation, och det var ju den 5 juni. Så det här har ju gått oerhört snabbt. Det finns ju människor såklart som behöver vänta mycket längre än så.
Ja, och kronprins Håkon, han har ju tidigare i veckan ställt in flera uppdrag, även ett i slutet av förra veckan. Men vad det gäller då Mette-Marit, Jenny, vi vet väl egentligen inte så mycket mer än det som vi redan har sagt nu.
Nej, alltså hovet är ju också sparsamma med information såklart. Hon har ju, det råder ju sekretess som för alla andra kring sjukdomar och hälsotillstånd, även för Mette-Marit. Men det kan vi också lägga till att det är ju inte så att den här lungtransplantationen har skett nu på morgonen eller förmiddagen. För där har man också varit tydlig med att säga från hovets sida och från sjukhusets sida absolut att man kommer inte ange tidpunkt. Därför att då finns en risk att man kan identifiera den här personen som då har avlidit och som vars lungor nu finns då i Mette-Marits bröstkorg. Mm. Så det vill man undvika såklart. Men vi vet ju också att det är en mycket riskfylld operation. Och inte bara under själva ingreppet utan även efteråt. Och det kan ju handla om infektioner, blödningar, njursvikt. Och Mette-Marit, hon kommer ju få ta immunhämmande medicin resten av livet. Ja, men faktiskt som prins Daniel också gör nu efter sin njurtransplantation. Men enligt överläkaren då och lungspecialisten på sjukhuset så då är det så att en del av de här patienterna, de kan återgå till arbete en tid efteråt. Det kommer ju ta lång tid att bli bra, men en del återgår i arbete. Många lever ett gott liv efteråt, men risken är ju tydlig, och det har man också varit väldigt tydlig med utåt, att en av 8 patienter klarar sig inte det första året med nya lungor. Och man kan ju bara tänka sig att även om operationen nu har gått bra, det kommer såklart finnas en oro hos Mette-Marit och alla runt omkring henne. Sen säger också läkaren att hälften av de lungtransplanterade patienterna lever inte efter 10 år. Mm. Men en del kan leva mycket längre än så.
Vi får verkligen hoppas att det går bra.
Ja, verkligen.
Vi ska ta och stanna i norska kungahuset, för i måndags så kom domen mot Morsborg Høiby. Han döms till 4 års fängelse för 2 våldtäkter och misshandel i nära relation. Och det här var en dom som var enhällig. Domen kom på förmiddagen, och senare under dagen, efter att försvarsadvokaterna då träffat Marius, så överklagade de domen. Försvararen Peter Sekulic sa så här på väg ut från fängelset. Han är nöjd med det, men det finns 2 åtalspunkter om våldtäkt och anklagelsen om våld i nära relation som man under inga omständigheter tänker acceptera.
Nej, och det var nog väntat att de skulle överklaga, absolut. De har ju ingenting att förlora på det. De vill pröva det i alla fall i högre instans. Det kommer såklart vara tufft för de kvinnor som gick igenom den här rättegångsprocessen i tingsrätten. På sätt och vis, men ändå inte, så är de tvungna att göra det igen. Men det är ändå så att man kan ju använda det material och de vittnesuppgifter som gavs i tingsrätten, för det finns ju inspelat. Det är ju bara om man vill ställa kompletterande frågor eller något nytt uppkommer som de behöver vara i rätten igen då.
Mm. Marius har ju tidigare begärt att bli släppt från häktet för att då få träffa sin mamma, kronprinsessan Mette Marit. Men han kommer att fortsatt sitta häktad, det skriver då norska NRK. Och i det extra avsnitt som vi spelade in i måndags, Jenny, det finns ju också att lyssna på i sin helhet, så var du ganska kritisk till hovets reaktion. Kommunikationen var ju i princip tystnad efter att domen kom. Fallet är då behandlat av domstolen och hovet har ingen kommentar till utfallet, skriver hovet till NRK. Och det är ju trots att Marius då är son till den blivande drottningen och bror till den då blivande drottningen därefter.
Mm. Nej, men det är ju min åsikt att jag tycker ju inte att tystnad är ett alternativ just nu. Det här är en historisk och unik händelse. Det är en medlem av kungafamiljen. Visst, det är inte en medlem av kungahuset, den officiella delen. Men på något sätt, alltså vanligt folk gör egentligen inte någon större skillnad på kungahuset och kungafamiljen. Man betraktar det som ett och samma. Marius har varit med vid otaliga stora kungliga händelser. Och redan vid bröllopet så var ju hovet och Mette Marit och Håkon extremt tydliga med att Marius är en mycket viktig del av den kungliga familjen. När det är en sån här unik och historisk händelse så tycker jag att det blir extremt konstigt att kungahuset svarar med tystnad. Och jag kan inte riktigt köpa den strategin, vad man skulle vinna på det. Jag förstår inte riktigt hur man tänker.
Okej. Samtidigt så kan ju hovet hävda att Marius visserligen då är en del av familjen men inte av den officiella delen av kungahuset, och att det då skulle vara därför det inte ligger på dem att kommentera rättegången eller domen. Det är inte heller så att du har funderat annorlunda kring den här kritiken nu efter vi har fått reda på att Mette Marit har genomgått den här lungtransplantationen. Eller det är två saker som kanske inte hör ihop?
Nej, jag tycker nog att man ska sära på det. Och jag tror att du har helt riktigt i att man resonerar på det viset, att man vill distansera sig. Men konsekvensen av det resonemanget är ju att Håkon och kungaparet, kanske även Ingrid Alexandra och Sverre Magnus i närtid, kommer få mycket frågor om det här om och om igen. Vad de än tar sig för, när de utrepresenterar och vid andra tillfällen. Och då kan ju hovet delvis skydda dem ifrån det intensiva intresset genom ett uttalande eller ett pressmeddelande. Och vill man inte det för att man vill då särskilja det offentliga och det privata med kungafamiljen, då får man nog ställa kronprinsen framför en mikrofon. Mm. Det är det första tillfället han är ute. Och nu kommer det bli så i vilket fall, därför att media också vill ställa frågor om Mette Marit.
Mm. Podden Kungligt tar nu en kort paus. Strax så ska vi berätta om hur det nu föreslås ett tillägg i grundlagstexten så även Ingrid Alexandra av Norge kan leda statsråden. Och sen ska vi också få höra hur vår egen drottning Silvia tycker att tiden går fort. Ja, i allt detta som vi redan har nämnt så kom det också en annan nyhet gällande det norska kungahuset här i veckan. Ingrid Alexandra ska fortsätta sina studier från Oslo i höst, och det här tänker jag, Jenny, det kan inte ses i något annat ljus än att det har med att de vill ha Ingrid Alexandra på hemmaplan. Både för sin mammas skull och för att hon vill ju säkert själv också vara i närheten av sin mamma, men också för att stärka det norska kungahuset.
Ja. Och säkerligen vill man ha henne i Norge för att det behövs hjälp med representationen nu när Mette Marit är opererad och kungaparet. De har ju också problem med hälsan, så det är i stort sett bara Håkon som är arbetande kunglighet för det mesta nu. Men det föreslås då ett tillägg i grundlagstexten som gör det möjligt för Ingrid Alexandra att leda statsråden. Den nuvarande grundlagstexten tillåter henne inte att kliva in som vikarie om hennes pappa eller farfar är sjuka eller bortresta. Och det här förslaget kommer faktiskt från politiskt håll, rapporterar norska medier.
Men vad innebär det här i praktiken, Jenny? Och är det på något sätt, skiljer sig i norska kungahuset jämfört med andra kungahus?
Mm. I många länder så har man redan en rad med potentiella vikarier om regenten då är utomlands eller svårt sjuk. Kollar man på Storbritannien så har man faktiskt petat in drottning Camilla i den rollen. Mm. Och sen är det de fyra närmaste i tronföljden, men de ska vara över 21 år gamla. Och boendes i Storbritannien och såklart också då enbart arbetande kungligheter. Annars hade Harry också varit en del av det där.
Hur är det svenska kungahuset?
Ja, men där kan kronprinsessan kliva in som vikarie. Och är inte hon på plats så kan även Carl Philip och Madeleine ta den rollen. Madeleine har faktiskt vid något tillfälle haft det ansvaret. Hon behövde inte göra så mycket, men hon har haft den rollen. Men i Norge då så har man ju bara Håkon. Alltså det är bara regentens barn som kan träda in som vikarie. Och i en sån här situation som vi befinner oss i nu så är det ju sårbart. För vad skulle hända då om kung Harald plötsligt blir svårt sjuk? Håkon behöver vara vid Mette Marits sida nu. Eller om han skulle vara utomlands till exempel. Det som händer då är att det är företrädare för regeringen som tar över kungens roll på sätt och vis kan man säga.
Så genom att även ta in Ingrid Alexandra då i den här rollen så kan man, det handlar helt enkelt om att man vill säkerställa att det är någon ur kungafamiljen som tar sig an ansvaret för den här rollen. Det är så vi ska tolka detta.
Ja, ja. Och Stortinget kommer då behandla den här frågan i november.
Vi går över till svenska kungahuset, för vilket firande det var i lördags. Kungaparet firade guldbröllop och 50 år som gifta. Det var ju Tedeum, kortege genom stan, och det var ju samma kortegeväg som vid bröllopet 1976. Och så var det konsert och det var middag. Och du var ju obevakad allt det här, Jenny.
Ja, men vilken kärleksfest. Det är verkligen i den här podden högt och lågt, får vi säga. Men här i Sverige så hade vi en stor kärleksfest. Och vilken tur med vädret. Strålande sol, fastän SMHI hade sagt något annat från början. Eller Bernadotte-väder, som anställda vid hovet kallar det.
Använder de det som ett begrepp?
Ja, det gör de. Det brukar alltid vara soligt när det är något stort på gång. Men jag var på plats vid slottet och jag satt med inne i kyrkan då på Te Deum. Det var väldigt fint och mysigt faktiskt.
Mm. Och det var ju så att man lät ju verkligen också barnen ta plats i kyrkan. Jag följde din bevakning lite via då aftonbladet.se och du beskrev familjens minsting. Prinsessan Ines var ju ganska nyfiken på allting som hände runt omkring henne. Hon verkar vara väldigt pigg och vaken.
Ja, men så himla glad och trygg liten bebis. Eller bebis är väl dumt att säga. Hon är ju inte så liten längre. Men jag satt snett bakom de kungliga och... Det var så gulligt för att prinsessa Sofia hade då placerat henne vid sin sida längst ut. Och det finns ju en liten dörr in till kyrkbänkarna. Och då var det som att Ines hade hittat mekanismen i att kunna öppna och stänga den där dörren. Så det gjorde hon några gånger. Och då fick ju Sofia lite strategiskt placera henne på sin andra sida.
Mm.
Men hon kom snabbt tillbaka och så började hon då leka titt ut med någon på andra sidan altargången.
Ja, så verkade så nöjd, en nöjd liten tjej. Men till slut så bar en barnflicka ut henne från kyrkan. Och det kanske var då för att ge prinsessan Sofia lite mer lugn och ro. Hon och Carl Philip de har ju även tre små killar som de ska hålla ordning och reda på där och koll på i kyrkan. Men det var ju verkligen härligt det där med att barnen får vara barn under gudstjänsten.
Mm. Sen är det alltid roligt vid såna här tillställningar för att vi är ju ett bra gäng med journalister. Det är ungefär samma journalister varje gång som är med på de här bevakningarna.
Mm.
Och vi satt där i kyrkbänkarna och så tippade vi på vad drottningen skulle ha för färg på kläderna under dagen då. Guld och rött var det som var på tapeten och så blev det ju rött, kärlekens färg.
Och hon gillar ju att klä sig i ganska färgstarka färger.
Ja.
Hon passar ju så otroligt bra i det också.
Och så smart, för att jag tänkte på det under dagen också. När man ser henne på långt håll, som i Kungaslupen, Vasaorden, på vattnet och sådär. Hon syns ju då, hon blir som ett rött utropstecken. Och sen var det lite fint också, för att framme vid altaret då så stod det massor med röda rosor i olika nyanser i silvervaser. Och de vaserna var även med vid kungaparets bröllop 1976. Det är en fin detalj tycker jag.
Verkligen. Och sen var det ju som du nämnde, det var rodd med kungaslupen Vasaorden från slottet till Djurgården och kortege som häst och vagn genom stan. Och till slut då så landade kungaparet i Kungsträdgården och där då bjöds det på konsert med kärlekstema. Vi såg bland annat Erik Gadd och Jill Jonsson och många fler som framförde låtar och fick flera familjen. Ja, de blev nästan lite rörda såg det ut som.
Ja, det var en... Iaje sjöng den här låten Utan dina andetag. Det är ju en gammal Kent-låt. Och den här låten framfördes också på kronprinsessparets bröllop, eller om det var inför det bröllopet. Och då var det Lisa Nilsson som sjöng. Och jag kan tänka mig att det väckte en del minnen, för jag tyckte att man kunde se att prins Daniel, ja, men han blev lite rörd. Mm. Sen gillade han tydligen Kent jättemycket.
Mm. Jag håller med dig, jag tyckte man såg det lite grann. Och på kvällen var det ju då dags för en stor festkonsert på Kungliga Operan. Och du var ju med även där, Jenny. Det blev en lång dag även för dig.
Mm.
Och det var ju väldigt fina bilder som kom från då röda mattan entrén.
Mm. Ja, men det, jag skulle säga att det var större delen av kungaparets vänner som var där. Sen var det ju många från hovet också, men stämningen var jäkligt trevlig. Den var väldigt hög redan innan konserten startade. Och jag träffade på DNs reporter Tara Moshisi. Hon är en fin vän och vi tog ett glas champagne i en av salarna innan det var dags att sätta sig. Som sagt, det var fullproppat med kungavänner. Jag gillar ju det här med att kolla in alla vackra klänningar vid såna här tillfällen, och jag blev inte besviken, kan jag säga. Folk hade verkligen ansträngt sig. Men också det här, alltså när man är på en teaterföreställning, den här förväntan man har innan, sorlet, pratet, klingglas och frasande sinneklänningar, det är väldigt härligt faktiskt.
Och när man ser och hör framförallt orkestern börja småspela på sina instrument och man känner att det verkligen finns någonting som ska komma här, så det kan bli en härlig upplevelse. Vi har läst i en av dina kolumner då på Aftonbladet att det rådde en del missförstånd när alla hade tagit plats i teatersalongen, och du nämnde det för mig också innan. Det blev en hel del som fick sätta sig och ställa sig upp. Återigen, vad var det som hände?
Ja, men det stämmer. Nej, men plötsligt så ställde sig flera gäster upp och då följde ju alla med. Men det var falska larm, för det var inget kungapar i sikte. Men så tystnade sorlet och skratten igen efter ett tag. Och då var de första kungliga gästerna som gjorde entré. Som japanska prinsessan Takamoto, prinsessorna Kristina, Margareta. Det var prinsar från forna Jugoslavien, Tyskland och många fler. Och sen fick man sätta sig ner efter det. Men så ställde vi oss upp en tredje gång och tänkte, ja, men nu är kungaparet här. Nej, men då var det kronprinsessan Victoria, Daniel, Carl Philip, Sofia, Madeleine och Chris då, som tog plats i den kungliga logen.
Och man reser sig även för dem då?
Ja, det gör man. För alla kungligheter gör man det vid sina officiella tillfällen. Och kronprinsessan, hon slog liksom ursäktande ut med händerna som i ett liksom, nej men det är bara vi. Var på hela salongen då, skrattade gott åt det.
Mm. Och dagen före bröllopet 1976 då, så hölls det en festföreställning på Kungliga Operan för kungaparets ära. Och det här kan man ju nästan säga, eller det kan man ju säga igen, att det är som en slags repris. Det var det då, fast i modern tappning och med då både ballett, opera, pop och roligheter, om man kan uttrycka sig så. Mm. Vad tyckte du var bäst?
Nej, men jag gillade Stina Ekblad som konferencier. Hon var ju både faktiskt poetisk av och till.
Och sen har ju hon en fantastisk röst.
Ja, den här stämman. Mm. Hon var också lite rolig. Men det som liksom slog an direkt, det var en öppningsscen med en scen ur En midsommarnattsdröm. Och då är golvet på scenen fullt av halmliknande material. Och dansarna, det är väldigt många dansare på scen. De kastar liksom det här höet upp och ner, de slår det fram och tillbaka och de viftar med det. Och så slungar de sig själva och varandra då genom den här koreografin. Det är liksom en hissnande kraft och det tar aldrig slut. Och vi satt ju alla som förtrollade.
Alltså man hör det på det när du återger det här.
Nej, men det, jag måste gå och se den här En midsommarnattsdröm framöver. Det var inte så länge sedan jag gick på Operan, men jag missade den då. Men så sneglade jag upp då mot den kungliga logen och man kunde se att hela kungafamiljen, alltså ingen av dem kunde ta ögonen ifrån dansarna där nere.
Och en programpunkt på scenen var även First Aid Kit som framförde Dancing Queen, och 1976 så framförde ju ABBA den på samma scen och dedikerade den då till drottningen. Och nu var alltså den här duon som gav sin version. Såg du någonting om liksom hur kungaparet reagerade på den här versionen?
Ja, men de blev lite rörda faktiskt. Det här är en låt som har följt dem i alla år. Jag tycker att First Aid Kit gjorde det kanonbra. Och sen var det en annan låt som de också reagerade på. Tusse och Ella Tiritello sjöng den här. Det var en nyskapad låt. Den heter The Most Beautiful Love Song. Jag slår vad om att alla kommer spela den på sina bröllop i sommar.
Mm.
Men de sjöng så att hjärtan brast i salongen. Det var så vackert. Och sen finns det, jag var och såg den här balletten Gustavia för ett tag sedan. Och han som har huvudrollen där, han är en superstjärna från Paris. Guillaume Diop heter han. Och hans partner Luisa López, alltså deras dans var, den var fulländad. Och de rörde sig över scenen som, det var som två vitklädda snöflingor som virvlar fram och tillbaka i en storm.
Du beskriver det så otroligt vackert och fint. Det känns som det var en fullständigt hel kväll.
Ja, men det var det, och också oväntat, för jag vet inte riktigt vad man ska vänta sig av en sån kärleksföreställning.
Nej.
Men det är klart att operan vill bjuda på det bästa de har. Så det är inte så att de hade satt ihop någon så här putslustig musikal. Alltså det var verkligen det bästa.
Det fanns lite av allt.
Lite av allt och det bästa av det bästa.
Vad var roligast då, skulle du säga?
Nej, men det var ju helt klart. Alltså det som lockade flest skratt, det var ju Kungliga Operans kör då. Som sjöng, de sjöng en opera och så över scenen så ser man ju en översättning. De sjöng på svenska, men för att ingen skulle missa något ord så är det som en digital översättning där uppe. Bland annat då så sjöng de att drottningen, hon dräller tiaror omkring sig på slottet. Kungen, han snor de sista tryffelchipsen. Och de gav även rådet till kungen då att fälla ner toalettlocket.
Men va? Är han känt på något sätt för att inte fälla ner locket?
Nej, men det är ju bara så ett typiskt äktenskapligt råd att gubbar, lämna inte toalettlocket uppe.
Mm, okej. Vilken kväll. Men efter den här då konserten så fortsatte ju många av gästerna till Kungliga slottet och en supé tillsammans med kungaparet i Vita havet. Vi vet att Victoria, Carl Philip och Madeleine höll ett tal till sina föräldrar, och vi vet att drottningen höll också ett tal till sin man. Men menyn bestod av ett urval av de rätter som serverades även vid bröllopet 1976, fast då i en modern version. Och det var terrin på lättgravad svensk regnbågslax med senapsdressing, dill, äpple, pepparrot, lammsadel med rosmarin, primörer, gets, ost och lammsky.
Gud vad gott.
Ja, alltså man blir alldeles jättehungrig här. Rostad vaniljglass, maräng, färska smultron och spansk körvel. Och det slutade inte med det. Sen blev det ju dans och party i flera timmar, Jenny.
Ja,
och var du med även på det?
Nej, det var jag inte. Men det där var faktiskt roligt, för att hovet la upp bilder från festen. Det såg otroligt trevligt ut, och så typiskt och härligt med kungaparet att de verkligen vill festa med sina vänner.
Och så mitt i de här festligheterna så dök ju Carola upp. Hon hölls hemlig för kungaparet och gästerna också, och var då kvällens överraskning. Hon hade dessutom varit krasslig sjuk och gått på penicillin, men var ändå så pass bra att hon kunde framföra en sång. Och det gjorde hon med besked. Hon sjöng då och framförde Elvis låt Love Me Tender för kungaparet.
Ja, men Carola är ju ändå Carola. Hon är väl drottningen av alla kvinnliga artister ändå, får man väl säga. Så det måste ju varit en fantastisk överraskning. Och Carola la faktiskt upp bilder från sina år med kungafamiljen på Instagram.
Mm, jag såg det. Det var jättefina bilder och långt tillbaka i tiden var det.
Ja, och hon sa ju själv i en video att det nästan är som familj till henne. Och jag tror att den första bilden på Carola och kungaparet som hon la upp, det var efter Eurovision. Alltså första gången hon hade vunnit Melodifestivalen och gick vidare och sådär.
Och det var ju ett tag sedan.
Det var länge sedan.
Hon var ganska ung då.
Ja, det var hon.
Okej, podden Kungligt tar nu en kort paus, och strax ska vi berätta om att drottning Silvia tycker tiden går fort och hur ovanlig gåvan är som kungen gav Silvia i kärleksgåva. Vi är strax tillbaka. Ja, inför då kungaparets bröllopsdag eller firande av guldbröllopet så sändes flera olika program med minnen och intervjuer från deras 50 år. Och en av dem var TV4s Kungaparet 50 år tillsammans. Programledaren Anders Pilblad följer paret och intervjuar dem vid flertalet tillfällen. Och då säger drottning Silvia en sak som vi har fått frågor om. Hon beskriver hur hennes barnbarn tar stor hänsyn till henne. Så här sa hon.
Jag måste säga att jag har lite svårt att höra nu. Och det tar de väldigt fin hänsyn till mig på ett bra sätt, på ett fint sätt. Så det är roligt.
Ja, hon säger här att hon har lite svårt att höra nu, och att barnbarnen är så fina och tar hänsyn till det. Och vi har ju fått in frågor om det här, Jenny, hur det står till med hennes hörsel. Vet vi någonting mer om det?
Nej, men det här tror jag är stor igenkänning på just vad det gäller hörseln. Helt naturligt när man blir äldre. Man hör lite sämre. Jag tycker det är så himla fint att drottningen delar det här. hon blir ju som en förebild i det också, tänker jag.
Mm.
Sen kan man ju se på vissa bilder att hon har hörapparat. Och jag tänker att det kan hjälpa så många i den sitsen. För du och jag, vi har ju föräldrar i den generationen. Det är inte alltid så himla lätt att acceptera vissa grejer när man blir äldre. Så att jag tycker det är himla fint att hon tar upp detta.
Mm, och inte döljer det eller på något annat sätt. Okej. Hon sa också en annan sak, och det gjorde hon med hennes lite eftertänksamma röst. Att det är inte riktigt klokt hur fort tiden går och hur gott de här åren. Och det sa hon också i en intervju med Pernilla Månsson-Kolt i hennes intervju med kungaparet på SVT. Och då lät det så här.
50 år, det är långt, eller hur?
Det känns som en evighet när man står i början.
Ja, det är klart. Ja.
Men nu undrar man, vad tar tiden?
Det gick fort.
Gick det fort?
Det gick
jättefort.
Ja, det är inte klokt.
Ja, men tiden går snabbt. Så tänker man inte när man är riktigt ung, men så är det verkligen.
Ja, vill ni lyssna mer på allt som har med kungaparets firande att göra? Hur de då träffades, den här galna middagen med prins Bertil och prinsessan Lilian, själva bröllopet, kyssen, smekmånaden och mycket mer, så gjorde ju du och jag, Jenny, ett specialavsnitt, en tvodd som det kallas.
Mm, video också.
Ja, eller vi filmade
också tvodden.
Och det hittar ni på aftonbladet.se. Och en helt annan sak som också har hänt nu senaste veckan, det var att inför kungaparets 50-åriga då bröllopsdag, det här firandet, så beslutades det att man skulle utdela Serafimermedaljen till drottningen för synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel.
Ja, men det här är unikt. Det är också väldigt fint, tycker jag. Jag tycker att hon är välförtjänt. Serafimermedaljen är Sveriges förnämsta belöningsmedalj. Den delas ut väldigt sparsamt. Den instiftades 1748, sen har varit med ett tag. Och den delades senast ut år 2019 och då till Hedi Fried.
Mm.
För er som inte minns henne, hon var psykolog, författare. Hon hade överlevt livet i koncentrationslägret. Hon satt bland annat i Bergen-Belsen och överlevde den här fruktansvärda tiden. Och sen arbetade hon hela sitt liv med att motverka främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.
Mm. Och när de då la ut det här pressmeddelandet, Jenny, jag kollade på det, alltså detta med då att drottning Silvia skulle få motta den här medaljen. De la ut det på deras Facebook och då blev det ett hiskeligt tryck där på Facebook. På bara en timme så kom det över 200 kommentarer och över 4,500 likes. Och jag såg då kommentarer på nätet om att det här var ju då som en kärleksgåva från kungen till drottningen.
Ja, men på sätt och vis. Men
samtidigt så var det för alla hennes insatser.
Ja, och jag menar hon har jobbat med de här frågorna i stort sett i 50 års tid. Utsatta barn och allt ifrån organisationerna Childhood och Mentor och Silviahemmet och så vidare. Det är en insats för andra människor, absolut. Men jag går med på både kärleksgåva och en belöning liksom. Men jag tror också att det här är en livsgärning för drottningen. Hon har prisats för sitt arbete många, många gånger, men främst utomlands. Konstigt nog så har hon fått mest uppmärksamhet för sitt arbete utomlands. Hon är en starkare röst för utsatta barn än vad hon är hemma i Sverige på något knasigt vis. Men nu ville kungen uppmärksamma hennes arbete och som sagt, det är faktiskt 50 år sedan som hon blev Sveriges drottning.
Nu så ska vi gå över till Storbritannien en liten kortis. Prins George, som är då prins Williams äldste son och tronarvinge till den brittiska kronan, ska nu flytta hemifrån. Och han är ju bara 12 år gammal, Jenny.
Mm.
Vi kanske ska förklara det här med att flytta hemifrån.
Ja, prins George följer i sin pappas och farbrors fotspår. Till hösten ska han då börja på pojkskolan, eller kan man säga så. Men det är då Eton College, där går bara pojkar.
Ja, och när vi såg det här, det är en internatskola, och när vi såg det här, Jenny, så var vi ganska eniga att vi tycker det är lite tidigt med 12 år.
Men kära någon, alltså jag har en son som är 12 år. Man ska inte jämföra barn. Men det är inte alltid så att man är jättestor när man är 12. Man är mitt emellan, liten och stor. Mm. Och visst, det finns en tradition med fina privatskolor i Storbritannien. Och det handlar inte bara om utbildning, utan det handlar också om att bygga nätverk, lära sig att uppföra sig ordentligt och så vidare. Och det är ju en hel kultur. Och i Storbritannien så finns det ju en rad olika prestigefulla internatskolor där Eton då är en av de finaste. Kung Charles och hans pappa, prins Philip, de gick ju på internat i Skottland. Men den här skolan ligger ju då mycket närmare William och Kates hem.
Men det är precis som du sa, vi vet ju att det är en tradition och vi vet ju då att det handlar om att bygga nätverk och att man har gjort så här i tidigare generationer. Men bara för att man har gjort det och gjort det på ett visst sätt tidigare innebär ju inte att man behöver fortsätta på samma sätt.
Nej, men nu ska jag vara tydlig och det här är mina åsikter. Jag kan tycka att det faktiskt är lite grymt och lite elakt mot de här barnen som är 12. Som sagt, man är inte så himla stor, utan då får man ju hitta en annan trygghet på de här internatskolorna. Det finns såklart alltså vuxna där som är till för att vara ställföreträdande föräldrar, absolut. Vissa barn kanske är mer mogna än andra, men man behöver också fortfarande få vara barn. Det blir, och jag vet många som liksom har vittnat om detta senare när de blir vuxna, alltså kända britter, som också sagt det, att det är skittufft att sättas på internat i den åldern. Och det är inte alla som mår bra av det. Och Dianas bror, Earl Spencer, han har ju faktiskt också vittnat om detta, att han hade en oerhört tuff tid på internat.
Men varför tror du då att Kate och William tar det här beslutet?
Nej, men jag tror att det är tradition. Det är lite som svenska, många överklassföräldrar, diplomatföräldrar så sätter sina barn på Lundsberg. Det finns en tradition, det finns en så här, åsikt om att där får de ett så stort nätverk och de lyckas i livet om de går där och så vidare. Så att, det sitter nog hårt i det brittiska systemet också, tror jag.
Vi ska börja avrunda det här avsnittet, men den stora nyheten i det här avsnittet var alltså att Mette-Marit genomgått en lungtransplantation och nu kommer att återhämta sig på sjukhuset ett antal veckor. Vi får verkligen hoppas och hålla alla tummar för att detta går bra.
Det gör vi. Och har ni frågor, mejla till kungligt@aftonbladet.se.
Ska vi säga så?
Vi säger så.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.